Ett signum för kristna i alla tider. Det har ju på något sätt varit bekännelsen, jag har mött Jesus. Det har ju inte varit, jag har läst en bra bok och den följer jag. Eller, vilken fin etik, den tar vi. Utan det är ju mötet med Jesus som har varit grejen och är grejen med kristen tro. Och jag vill idag stanna upp vid de fyra evangelisterna. Och hur de på olika sätt beskriver mötet med den uppståndne. Vad det gör med lärjungarna, vad som hände i dem, med dem. Och sen så småningom också genom dem när de hade mött den uppståndne. Vi ser i evangelisterna, de har ju lite olika särdrag. Jag sa det förra söndagen talade om att läs de fyra evangelierna just runt påsken. Och så får man lite olika smak, lite olika färgningar, lite olika betoningar på vad de ser, vad de uppfattade. Och när vi ser vad mötet med den uppståndne gjorde med dem, då faller det tillbaka på oss. Vad kan mötet med Jesus göra med mig idag? Vad vill du att Jesus ska göra i dig? Och med dig. Och vi börjar med den första, Matteus. Matteus som lite generellt, han talar mycket om Jesus som Messias. Matteus är den som är mest kopplad till Gamla testamentet. Väldigt mycket profetier om denne Messias som skulle komma. Guds utvalda, den smorde. Och jag tror det färgar även i det han lyfter upp lite extra när det handlar om uppståndelsen. Vi kommer in i texten när två Marior har varit vid graven. Det som Linnea läste här i inledningen. Och de har sett att den är tom. Och då står det så här från vers 8, kapitel 28. De skyndade då genast iväg från graven. Och med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. Och de kom fram, höll om hans fötter och de tillbad honom. Ordet tillbedjan i Nya testamentet används konsekvent. Proskuneo betyder att falla ner inför. Det kan vara falla ner och kyssa liksom en hand eller falla ner med pannan mot marken. Men det handlar om kroppsspråk som signalerar ödmjukhet, vördnad. Och här har vi två stycken judinnor uppväxta med de 10 buden. Och de kanske citerade judarnas Shema varje dag. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Endast Herren ska du tillbe. De är ju strängt monoteistiska. Det var ju Israels grej genom hela Gamla testamentet, hur de särskilde sig från övriga folk. Vi tror på en Gud. Och så ser vi de här två kvinnorna. Och vad gör de? Endast Herren, din Gud, ska du tillbe. Och de faller ner och de tillber Herren sin. Någonstans i mötet med den uppståndne så förstår de. Det här är Herren, våran Gud. Den är Jesus som vi har följt, som vi har lyssnat till. Den här stunden erkänner de att Jesus Kristus är deras Javé som folket har tillbett genom århundradena bakåt. Mötet med den uppståndne var så omvälvande, så övertygande. Det är sant. Han är Herren som vi har tillbett genom alla folk. Och de faller ner och tillber. Frågan som faller tillbaka på dig och mig. Är du och jag en tillbedjande människa? Böjer jag mig i vördnad? Vi använder ju tillbedjan, ordet tillbedjan, så mycket när det kommer till sång och musik. Nu ska vi tillbe Herren och så sjunger vi. Och det är underbart och det är sant och det är rätt och det är bra. Men tillbedjan är ju så mycket mer. Jag tror inte att de här kvinnorna föll ner vid hans fötter och så började de sjunga. Utan de faller ner och visar med hela sin kropp. Vi böjer oss inför dig. Ske din vilja. Du är Gud. Har du och jag den hållningen i våra liv? Böjer jag mig inför honom? Är min första tanke när det kommer till Gud är, Herre, ske din vilja. Vad vill du med mitt liv? Är jag böjd inför honom? Och faktiskt ibland, min vän, kanske när du är hemma på egen hand i din kammare, böj dina knän. Böj dig inför honom för att visa med hela din varelse. Du är Gud, jag är människa och jag böjer mig inför dig. Men så tänker jag att det handlar också om orden. Det handlar om vår bekännelse. Det handlar om lovsången som kommer från våra hjärtan som vi sätter ord på. Och jag hoppas att du är med i lovsången. Om du inte gillar att sjunga så att du är med från hjärtat i alla fall. Och det kommer dit liksom amen inifrån. När vi bekänner honom, tillber honom, så stämmer det in här inifrån. Att du är en tillbedjande människa. För om tonen av tillbedjan eller tacksamheten, eller om jag har svårt att böja mig, utan det är mera, Herre, jag tänker så här, kan du komma in och fixa lite här? Om jag har svårt att böja mig, eller när du är hemma själv, om du har svårt att böja dina knän för att känna att nej, det här känns inte, kära vän, då behöver vi möta den uppståndne. Fascineras av honom. Få se honom som den levande. Beröras, hänföras. Finns några tillfällen i Bibeln när vi läser om människors liksom möten med Jesus. Jesaja kapitel 6, Uppenbarelsebokens första kapitel. Två sådana här oerhört vackra tillfällen. När Jesaja får möta Gud på tronen. Johannes får se den uppståndne Jesus i himmelen. Och vad är deras reaktion? Vad gör de? Jo, det är så att de faller ner i vördnad och tillbedjan när de får se honom och möta honom. Kära vän, om det är svårt att böja sig för Gud, så behöver du få möta den uppståndne Jesus idag. Matteus fokuserar på vår tillbedjan. Vi går till evangelist nummer 2, Markus. Markus och uppdraget. Markus evangelium är väldigt händelseinriktat. Det är ganska högt tempo i Markus. Det är det kortaste av dem och det är väldigt mycket. Och sedan gick och sedan gjorde och så hände det här och så hände det här. Det är väldigt fokuserat på vad som ska hända, vad Jesus gör och vad han ska göra. Oerhört liksom driv hos honom. Och tänker vi se det även i redogörelsen runt uppståndelsen. Han har visat sig för de här två Mariorna. Han har också mött ett par lärjungar som är på väg till Emmaus som vi kommer till sen i Lukas. Och sen söker han upp lärjungarna när de sitter vid middagsbordet. Markus 16 och 14. Till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Här ger han dem uppdraget att vinna världen. Eller ger och ger. Han förnyar det. För han har ju långt, några år tidigare på en strand. Där plockade han upp ett antal lärjungar. Han sa, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och genom hela deras resa tillsammans så har det varit. De sträcker sig ut till människor. Och här igen i mötet efter uppståndelsen så ger han dem, liksom förnyar uppdraget till dem. Och de tog ju det här. De gjorde ju som han sa. Och vi vet ju av historien att det inte var lätt. Traditionerna säger att alla apostlarna utom Johannes led martyrdöden för sin tro. Det finns texter som berättar att Petrus blev korsfäst i Rom under Neros förföljelse. Men att han tyckte inte att han var värdig att bli korsfäst på samma sätt som sin mästare. Så de vände korset upp och ner. De gav sina liv för det här uppdraget. Och jag tänker att efter att de har mött honom som uppstånden. De hade ju varit vid korset. De hade sett honom dra sin sista suck. Bruten. Påskaftonens väntan, förtvivlan, och så möter de honom. Tänker, här inser de att här finns någon som är större än livet självt. Det finns ett liv som inte ens döden rår på. Och Paulus säger sen i 1 Korinthierbrevet 15, du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Och därför kunde de ta uppdraget, gå hela vägen, och även när de stod inför liksom att det skulle kosta dem livet, så fortsatte de. Och vi är här idag för att de lyssnade på vad Jesus gjorde. Och i det här så finns ju den här grundtanken att tron i mig handlar aldrig bara om mig. Din tro handlar inte bara om dig, min vän. Visst ger den glädje, visst ger den kraft och frid och allt möjligt gott. Absolut. Men det genomgående som vi ser i Nya Testamentet, det är att det jag har fått, det som Linnea läste, det jag har fått, det ska jag ge vidare. För att om det handlar bara om mig, då har vi missat hela poängen. Jesus, alltså frälsningen är ju för att jag ska bli lite fri från mig själv. Det är inte jag som är centrum längre, utan han är centrum. Och det han vill göra i mig och genom mig. Och här tänker jag, här kommer det tillbaka till oss i att om jag har svårt att se och förstå att alla människor behöver Jesus. Om jag har svårt att se att alla på min gata, de skulle behöva bli frälsta. Alla människor i Trollhättan skulle behöva få tag på Jesus. Om jag har svårt att se det eller förstå det, då börjar jag förmöta den uppståndne som ger mig uppdraget på nytt. Han som besegrade döden, som säger, Jörgen, gå ut i hela världen och gör folk till lärjungar. Ge det här vidare, att uppdraget förnyas. Eller det kan ju också vara så att jag förstår, tänker att människor behöver nog Jesus, men det bekommer mig inte så mycket. Det finns ingen längtan hos mig. För det kan ju vara att jag har en förståelse och jag har en längtan, men jag vågar inte. Ja, men det är en annan sak. Det är inget problem, höll jag på att säga. Då behöver vi bli fyllda av den heliga ande och så får vi lite kraft. Och där tänker jag, det här är vi många av oss. Men om jag inte ens har en längtan att människor får tag på Jesus, då behöver jag få möta den uppståndne. Som sätter sina ögon i mina och säger, Jörgen, jag gav mitt liv för dig. Och jag har gett mitt liv för varje människa på den här jorden. Vill du ge mig vidare till dem? Du kanske behöver höra idag att Jesus sänder dig. Du duger för uppdraget. Som vi läser sen i Johannes, där Jesus säger, som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Att leva ditt liv som en Jesu representant. För du är kanske den enda Jesus-människan som en annan människa möter. Du kanske är den enda representant för Jesus som en del människor kommer möta. Du duger för uppdraget och du är kallad till det. Hans sändande gäller dig. Jag hoppas att du hör honom, eller behöver du höra hans röst. Det var Matteus, det var Markus, och så kommer vi till Lukas, läkaren. Lukas evangelium handlar mycket om den helige ande. Det är Lukas som har skrivit apostlagärningarna också. Och apostlagärningarna handlar väldigt mycket om den helige ande som uppfyller Guds folk, kyrkan. Och Lukas evangelium handlar mycket om hur Guds ande verkar genom Jesus. Mycket fokus på anden hos Lukas. Det är lite apostlagärningarna del 1. En annan författare, Robert Louis Stevenson, som har skrivit bland annat Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Han har skrivit Skattkammarön. Är det böcker som är lite halvbekanta? Åtminstone titlarna. En del sådana här klassiker. Ni vet definitionen på en klassiker. Det är en bok som alla känner till men ingen har läst. Ja, han har skrivit de böckerna i alla fall. Han har tydligen en anteckning i sin dagbok som är lite speciell. Där han skriver så här. Jag har varit i kyrkan idag och jag är inte deprimerad. Han levde på 1800-talet, den Robert Louis Stevenson. Jag har varit i kyrkan idag och jag är inte deprimerad. Och det var en lite udda händelse i hans liv. Det finns ett forskningsredskap eller liksom, som heter naturlig församlingsutveckling. Människor som har studerat kyrkor över hela världen i väldigt många år och försökt att se, finns det några särdrag på kyrkor som växer jämfört med de som inte växer? Finns det liksom någonting vi kan lära av varandra? Och ett av de här särdragen som de ser, skillnaden mellan växande församlingar och inte växande församlingar, det är de som är i kyrkan. Kyrkan liksom, kyrkans folk, kyrkans medlemmar. Är de lite brinnande? Finns det lite glädje, lite entusiasm hos dem? Det var en viktig faktor. Faktiskt var det så att de såg att mängden bön var underordnad inställningen till bönen. Och mängden bibelläsning var underordnad hur man såg på sin bibel och sin bibelläsning. För om jag läser bibeln jättemycket, men det är liksom bara, måste jag läsa min bibel här? Och så läser jag min bibel, jag är jätteduktig på att läsa min bibel. Jobbigt det, men jag läser min bibel. Det händer liksom ingenting. Men om jag läser kanske mycket mindre i min bibel, men bara, vad underbart. Och det är en sån glädje. Vilken vers. Fattar du skillnaden? Inställningen, entusiasmen, attityden till det var faktiskt viktigare. Och man skulle kunna ställa en fråga så här. Varför är människor kristna? Jo, för de har mött en kristen. De mötte en Katarina som kvittrade och sjöng som en fågel. Och bara, woho, här verkar ju jättebra. Underbart. Var människorna i kyrkan lite brinnande, lite glada, lite entusiastiska över sin tro? Det smittar, det gör någonting. Man skulle också kunna ändra på frågan och säga så här. Varför är människor inte kristna? Och svaret är ibland tyvärr detsamma. Varför är du inte kristen? Jag har mött dem. Vi skulle kunna skriva, varför kommer människor till kyrkan? För de har varit i kyrkan. Eller varför kommer människor inte till kyrkan? Jo, för de har varit i kyrkan. Alltså det här porlandet, den här glädjen lite. Det är inte bara en liten kul bonus. Det är avgörande. Det är avgörande i våra liv. Men det är också avgörande för vittnesbördet. Det vi signalerar utåt. Det är klart att om jag visar att tron på Jesus är det jobbigaste som har hänt i mitt liv. Och för allt i världen, kom inte till min kyrka. Det är så tråkigt. Jag menar, inte kommer jag bli någon magnet för människor. Om vi går till författaren är en Lukas. När Jesus möter två lärjungar som är på väg bort ifrån Jerusalem den här dagen. Inledningen på påsken var inget vidare tyckte de. Så att de är på väg bort ifrån Jerusalem. De vill bort från detta hemska. Så står det så här i Lukas 24. Medan de samtalade, de här två lärjungarna, och diskuterade, närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Så de är ute på promenad bort från Jerusalem. Och så kommer Jesus upp bredvid dem. Och de är så förblindade av sorg. Så de ser inte, de märker inte att det är Jesus. Han bara, vad ni ser deppiga ut. Vad är det som har hänt? Han bara, vet du inte vad som har hänt? Nej, och så berättar de vad som har hänt. Men då står det att han började berätta allt ifrån Mose och profeterna. Om vad som var förutsagt, om vad som skulle ske. De går där och Jesus lägger ut hela evangeliet från Gamla testamentet. Berättar för dem. Och så börjar det skymma, det blir kväll. Men säger, okej, men nu måste vi käka. In på donken här, ta en liten cheeseburgare. Och när de sitter där och delar cheeseburgaren med varandra. Då öppnas deras ögon och de ser, det är ju Jesus! Och så säger de så här efteråt. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Brann inte våra hjärtan. Kunskapen fick liv. De kunde ju de här texterna som han berättade om på hela den här promenaden. Det hade de hört förut. Men det hände någonting med ordet. Det växte till liv i dem. Och jag tänker ord som du har hört. Du är älskad av Gud. Han har förlåtit dig alla dina synder. Han finns med dig alla dagar till tidens slut. Det finns en himmel som väntar. Du kan få leva med det hoppet. Så här, ja, fina sanningar. Eller kan de få tända till lite i mitt liv? Brann inte mitt hjärta. Mötet med den uppståndne gjorde att ordet blev liv och det började brinna i deras hjärtan. Och det står att de bröt upp och vände tillbaka till de övriga. Så de är på väg bort ifrån församlingen, bort ifrån Jerusalem. Men så börjar det brinna i hjärtat och de skyndar sig tillbaka och säger bara, åh, vi har mött honom! Den gemenskap som de var på väg att lämna. Går de tillbaka till och delar sin upplevelse. Behöver det tända till lite i ditt hjärta? Behöver det börja brinna lite grann, min vän? Behöver en del sanningar komma till liv? Du vet liksom, ja men så här och så här och så här. Men det gör ingenting i ditt liv med din vandring. Du kan få möta den uppståndne idag. Han kan beröra ditt hjärta. Och det som har slocknat kan få nytt syre. Det flammar upp igen. Vi kommer till den fjärde och sista, Johannes. Johannes, han är den av de fyra som sticker ut lite. Han är inte riktigt lika mycket fokuserad på alla händelser. Johannes är lite mystiken. Han talar om det inre livet väldigt mycket. Mer om Jesu undervisning och liksom vrider och vänder på den. Om vad som händer i våra hjärtan, inne i våra liv. Han beskriver samma tillfälle som vi läste från Markus, precis den sektionen. Men fångar det på lite annat sätt. Johannes 20. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Ett de bekymrade, desillusionerade, besvikna lärjungarna. Glädjen kommer tillbaka på nytt igen. När de ser honom, det är sant. Vi såg honom dö och nu ser vi honom levande. Och vad kommer han med? Vad säger han till dem? Vad sitter ni här för, era fegisar? Nej, han säger frid. Frid. Han visste att de var rädda. Han visste att de brottades. Och han säger frid. Det är så han hälsar dem. Och sen så är det som en profetisk handling här när han andas på dem och säger ta emot helig ande. En profetisk handling inför pingsten som kommer 50 dagar senare när anden utgjuts över alla människor som var med. Glädjen, friden och anden, det som liksom rör deras hjärtas innersta. I mötet med den uppståndne så händer någonting i dem. Och jag tänker så här, det här kan hända hos dig och mig idag. Kan lägga på den sista där, William, också. Behöver din tillbedjan väckas på nytt igen? Behöver du böja dig för honom? Behöver du ödmjuka dig inför honom? Gör det. Behöver uppdraget förnyas över ditt liv? Någon slags både iver, förståelse och längtan att andra människor behöver Jesus. Och finns inte det, så be om det. Gud, väck det i mig. Sänd mig på nytt igen. Eller är det det brinnande hjärtat som behöver bli ditt? Du är som en Emmausvandrare, lite på väg bort. Där sanningarna mest har blivit ord, men det är inte så mycket liv. Det händer inte så mycket. Behöver du få ett brinnande hjärta så att det finns lite glädje, det finns lite entusiasm i ditt liv? Eller är det friden och glädjen att liksom Jesus bara andas på dig? Du får ta emot det här välbehagliga, det milda i ditt liv som läker, som upprättar. Vad behöver hända i dig och mig idag? Vad vill du ska hända i dig?